Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Varmt välkomna till en ny vecka med Damallsvenska podden. 16 omgångar spelade och vi ska såklart, herregud, nu kan jag inte ens prata längre. Kanske tur att det är lite uppehåll i Damallsvenska nu så att...
Du ska ju inte slå vaken imorgon, ska vi prata massa där också?
Ja, jag ska väl det. Får hoppas att jag lär mig prata tills dess när det är dags att ställa frågor. Ja, hur är läget med dig då, Makoto?
Jo då, det är bra. Mycket matcher igår var det ju, om inte annat. Vi fick ju äran att se Hammarby-Rosengård där från riktigt fina platser vid hörnflaggan med matchstudion på plats också. Bra fotboll också, tycker jag bjöds på, även om de inte var jättenöjda något av lagen med insatsen som sådan. Annars mycket dramatik, en del väntade resultat, en del mindre väntade sådana är väl det man kan säga om den här helgen egentligen, där tabellen ser ut att verkligen liksom ha fastnat i ett visst läge just nu. Det är ganska tydligt vart striderna ligger och de striderna ser inte ut att förändras särskilt mycket under de 6 omgångar som återstår nu efter det här.
Nej, 6 omgångar kvar alltså. Vi ska snacka mer om det som har hänt i helgen och vad som händer framöver och sådär i Damallsvenskan såklart, för det här är ju Damallsvenska podden. Vi ska också ringa upp AIKs lagkapten Matilda Rosqvist om en liten stund. Det blir härligt att få med oss en AIK-are. Det är faktiskt första gången att det har tagit så här lång tid innan vi får med AIK.
Det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Det är ingenting medvetet som har gjort det. Det har blivit så av någon konstig anledning. Men nu är det ju dags. Det är på tiden.
Det är det. Och som sagt, det kommer bli en hel del snack om Damallsvenskan. Men vi måste börja någon annanstans. Vi måste börja ute i Europa. För när vi sätter oss i studion så har lottningen precis genomförts. Jag pratar såklart om Champions League. Och jag bara skrek på redaktionen.
Jag tänkte precis säga det, att du bara nej, kom det liksom från andra sidan sportredaktionen när du satt där borta i tv-avdelningen och såg lottningen. Jag tänker ju lite så här, i det här stadiet av en turnering som en Champions League är, när det är liksom första gruppspelet, det är 16 lag. Du kommer få en mardrömslottning oavsett.
Ja.
Men...
Ja.
Nej, precis. Men det finns ett lag som heter Breidablikk som av på något vänster lyckats. Jag vet inte hur de har tagit sig in i den andra sidningspotten, men de lyckades vid någon form av koefficient lösning där hitta in där. Och det var ju lotten alla ville ha. Men när då Häcken dras från pot 3 så tänker man, ja men de kanske kan komma in där. Nej, det kan de då inte. För att Barcelona är på den andra sidan. Real Madrid har inte dragit sen. Det är bara 2 spanska lag. De ska vara på varsin sida av trädet. Och därmed så hamnar...
Hatar sådana regler i det här läget.
I det här läget absolut. Med tanke på att den gruppen där Real Madrid då hamnar med PSG, Breidablikk och slutet. Och Kharkiv också. Ja, den är ju drömlotten på alla sätt och vis. Sportligt perspektiv. Mardrömslotten, den hamnade istället hos Häcken. Bayern München, Olympique Lyon och Benfica, tre klassiska klubbar, 2 av dem dessutom fruktansvärt bra på just damsidan. Lyon som abonnerade på CL-titlar där några år innan Barcelona stoppar den dominansen, och ett Bayern München som värvade in Sofia Jakobsson den här sommaren, bara för att ge ett exempel, och ser riktigt bra ut om också, en titelkandidat i allra högsta grad. Så att,
ja, nej, jag är fortfarande i chock.
Ja, men det är också, vad förväntar du dig?
Men jag hoppades på den grupp jag hade skrivit i förväg som drömgrupp, den innehöll ju Paris och Breidablikk, och så kommer de och så ser man dem och tänker Häcken kan hamna där, för då finns det ju helt plötsligt en sportslig möjlighet att ta sig vidare, att få uppleva kvartsfinalerna, inte, att det inte ska behöva ta slut där i mitten på december som ju är sista speldatum för Champions League-gruppspelet. Det är klart att det är inte säkert att det tar slut i mitten på december. Men det krävs ju mirakel för att inte Häckens Champions League-resa ska ta slut. Först och främst så måste de ju se till att lösa så att spelarna med utgående kontrakt som Stina Blackstenius, Emma Kullberg fortsätter över i alla fall gruppspelet. Ja. Att Julia Sigiotti är väl också en av dem som har kontrakt som går ut när den här säsongen tar slut i Sverige. Det innebär ju att några av matcherna, jag tror väl det är 3 matcher som de inte har kontrakt över just nu av de här 6 gruppspelsmatcherna. Något som vår kollega Petra Thorén har skrivit om, Petra som ju var med i förra veckans podd. Och det är ju nyckelspelare för Häcken. Alltså har man en Stina Blackstenius som är så där spetsig som vi såg henne i OS och som vi har sett henne i damallsvenskan kanske framförallt under våren och som också ser Champions League som en möjlighet att verkligen visa upp sig för de allra största klubbarna igen.
Mm.
Ja, då kan de göra mål på de här lagen.
Ja, absolut. Men kan de hålla tätt mot de här lagen?
Det, alltså, blir det mycket, mycket tuffare. Det... Absolut, men man har en Emma Kullberg som Häcken också ska vara glada om de får behålla. Mm. Man har en Jennifer Falk som i så fall måste visa varför hon har växt fram till det andra valet som hon ändå har blivit för Peter Gerhardsson i landslaget.
Ja.
Och visa upp all den briljansen som vi kanske såg mer av förra året än vad man har sett av den här säsongen. Det har varit lite tveksammare ingripande vid några tillfällen. Det har varit lite skadekänningar som har ställt till. Hon har ju dessutom fått vila några matcher bara för att man vill få in Luz Schörts den här säsongen. I fjol så var det ju Jennifer Falks show all over från start till mål. Och hon levererade ju verkligen en stor bidragande orsak till att Kopparbergs Göteborg som du då var i fjol faktiskt vann det där SM-guldet. Kan hon spika tätt, vilket hon absolut har förmågan att göra, så är det klart att det går att sno åt sig någon poäng här och där. Även från stora lag. Om alla, men då är det ju det här, alla måste göra personbästa som Jan Andersson gärna pratar om. Alla måste leverera på topp. Då kan det dyka upp någon liten skräll. Men, och den hade ju varit väldigt mycket lättare mot typ Paris Breida Blick. Och där har vi då Real Madrid med Kosovare Aslani som nu helt plötsligt, alltså de fick City i lottningen inför
det. Det värsta de kunde fått.
Ja. Och då så kände man ju att okej, nej, men det är klart att de inte går till gruppspelet, går till gruppspelet. Nu hamnar man liksom i en grupp med PSG, Breida Blick och Charkiv från Ukraina. Mm, det skulle faktiskt kunna gå att ta sig vidare från den gruppen för Real Madrid. Och
alltså, det är väl ett misslyckande om de inte gör det?
Ja, lite så. Jag har inte sett Breida Blick så mycket, men det är också roligt att Kosovare Aslani alltid ställs mot sina gamla klubbar.
Ja, du tänkte inte på Breida Blick nu?
Inte på Breida Blick, inte på Charkiv, utan PSG såklart.
Ja, såklart. Det är ju...
Hennes förflutna i City, ja, de har de redan klarat av, även om hon bara fick några minuter. Hon är ju på väg tillbaka från det här positiva coronatestet som hon ju gjorde, som gjorde att hon missade den första matchen, men ändå då kunde spela några minuter i den andra. Och hon erkände ju faktiskt själv när vår reporter Fredrik Andersson ringde upp där efter matchen att nej, jag hade nog inte så många mer minuter i mig, men det var kul att få vara med liksom och bidra det lilla jag kunde. Nu blev hon ju inbytt i Madrid-derbyt i helgen i halvtid, så hon fick ändå en halvlek, vilket känns positivt nu när Sverige ska in i VM-kvalet och Aslani ju är en central del i det här svenska lagbygget, så att det känns ju bra. Men Aslani kan absolut vara nöjd med den här lottningen. Ilestedt också i PSG. Vi har ju liksom svenskar överallt. Väldigt många då i grupp D, där vi har Bayern München med Hanna Glas och Sofia Jakobsson, som du var inne på. Lyon med Emma Holmgren. Inte omöjligt att de faktiskt kanske testar Emma Holmgren mellan stolparna i någon av matcherna.
Ja, snarare mot frågan är om man ser Benfica eller Häcken som det svagaste kortet i den här gruppen. Alltså Benfica, ja, det är ju en klassisk klubb såklart. Portugisisk fotboll inte riktigt är så pass långt kommen på damsidan ännu. Men samtidigt, ja, de hade ju inte en chans mot Chelsea när de ställdes mot dem i Champions League förra året. Men det är fortfarande ett lag som kan hota. Det är inte ett lag som Häcken liksom avfärdar ganska lätt. Så att...
Nej, men då, apropå Emma Holmgren där, så kan man ju också kanske så från Lyons sida då resonera att ja, men Häcken, det är ju ett lag hon kan, ett lag hon känner. Hon vet allt om spelarna i Häcken. Hon har redan mött dem i damallsvenskan under säsongen. Hon har bra koll på dem, så man kanske vågar testa henne. Sen ska man ju veta också att Lyon har en världsmålvakt i Christian Endler, den chilenska landslagsmålvakten som de prestigevärvade från PSG, som ju då fick värva in Stefanie Labbé från Rosengård. Ja, man landar alltid i damallsvenskan hur man än tänker. Det tycker jag är lite härligt. Det var den gruppen.
Men det ska ju sägas här att man kan göra jämförelse liksom, eftersom vi har svensk på herrsidan i Champions League också. Malmö ska ju till liksom mirakel av alltså bibliska mått för att de ska kunna ta sig vidare förbi Juventus eller Chelsea. Häcken är lite mer intressant att se hur bra de faktiskt mäter sig med de här lagen.
Absolut. Vi såg ju Bayern München mot Rosengård i fjol i kvartsfinalen, där Rosengård stod upp helt okej, men man ser ju också att där minsta lilla misstag så blir man straffade direkt. Det var såklart Bayern München som ägde de där kvartsfinalerna om man ser till matchbilder och sådär. Men Rosengård kunde störa, kunde skapa en del chanser. Det blir såklart intressant att se vad Häcken står sig mot det här. Men man fick ju en av de tuffaste lotterna från den första potten i form av Bayern München. Ja, det var typ bara tufft motstånd i pott 1, absolut. Men från pott 2 fick man ju det absolut svårast, skulle jag säga, i form av Lyon, som verkligen vet hur man vinner i den här turneringen. Ett annat lag man kunde ha fått, som jag också tror att Häcken hade fått svårt mot, det är ju Arsenal, tränat av Jonas Eidevall. För där har du också någon som vet varenda svaghet i BK Häcken. Ja, den hade han kunnat förklara för sina spelare. De har dessutom en Vivian Miedema som gör mål i princip allting. Hon är uppe i 100 mål på, vad är det, typ 110 matcher eller något sånt där. Hon har ett otroligt målsnitt i den rödvita tröjan. Så att, ja, det hade ju blivit svårt. Där har vi ett svensk intresse. Barcelona, där har vi Fridolina Rolfö. De är i samma grupp då, Barcelona och Arsenal. Det är väl de två lagen som ska gå vidare från den gruppen. Hoffenheim som slog ut Rosengård ska ju inte kunna störa de där två giganterna. Inte heller danska Köge. Nej.
Nej, det ska mycket till. Men här blir det också en viktig aspekt i att det finns ju många lag här, till exempel Köge är ett bra exempel, där Häcken ändå måste se till att göra det så pass bra att man får in fler, alltså så här, UEFA-koefficient poäng över säsongen. För att det ligger där att Sverige blir av med ganska många poäng till nästa års Champions League. Det är väl 12 500 sidningspoäng som försvinner för damallsvenskan. Och det är den liksom högsta noteringen de har haft på de senaste 5 åren, som är där man mäter liksom hur många platser du får i Champions League och i vilket stadie av kvalet du går in i. Om du nu skulle bli av med de här poängen och inte få så mycket utöver efter det, beroende på vad de danska lagen gör, då skulle de kunna spatsera förbi. Och det där är väldigt viktigt när man också tittar på hur attraktiv en liga är för utlandet, för spelare som liksom vill ta det här trappsteget vidare till en annan liga. Går man till Bröndby eller går man till Häcken? Ja, det beror lite på hur bra den ligan liksom ligger jämt emot annat också. Så att för damallsvenskans framtid, fortfarande viktigt att ta tredjeplatsen, även om det inte finns en Women's Europa League än, som jag tycker borde finnas med tanke på att ja, Atletico City och sådana lag faktiskt är utan Europaspel nu. Vilket är helt bizarrt när man tänker efter.
Och typ Rosengård, ja.
Ja, Rosengård också såklart. Det är ändå en väldigt positiv sak att man sitter och tänker det. Första gången vi har ett gruppspel i damernas Champions League och man tänker att, ja, men vart är Europa League då? Det är en massa lag som saknas här. Det är fortfarande otroligt många bra lag som inte är med i det här väldigt exklusiva gruppspelet.
Om vi också bara lite snabbt ska titta på den sista gruppen som vi har här, för där har vi också stort svensk intresse. Vi har svenskor i 3 av lagen i grupp A. Det är Chelsea som lär vara revanschsugna efter i fjol med Magdalena Eriksson, John Andersson och Zecira Musovic. Vi har Wolfsburg, Rebecca Blomqvist. Vi har Juventus, Lina Hurtig, en Linda Sembrant på väg tillbaka. Vi får se hur lång tid det tar för henne att ta sig tillbaka, men rehaben ser ju i alla fall ut att gå framåt, vilket såklart är härligt. Och sen så har vi Servett från Schweiz i den gruppen, och det känns väl som att Chelsea och Wolfsburg borde ta sig vidare där, men kan Juventus utmana?
Jag tror inte det. Jag tror, alltså det skulle vara Wolfsburg, har ju tappat lite.
Jag glömde också Amanda Nildén, herregud.
Ja, just det. Ja, men det
är så många svenskor i de här lagen när man ska ta dem på uppstuds. Amanda Nildén såklart också i Juventus, som vi har sett i damallsvenskan och Eskilstuna under våren.
Jag skulle inte förvåna att man har värvat tre stycken till som man har glömt bort här bara på liksom rak arm. Nej, men jag tror att Juventus ska vara ett steg bakom. Jag ser inte riktigt att italienska ligan har hunnit i kapp, och det här är ju ganska tydligt tycker jag, att det ändå finns två skikt här. För man tittar på lag som Juventus, Hoffenheim, Häcken, om vi tar då tredje potten, nu har ju Real Madrid tur att de fick Breida Blick Lotten som var liksom drömmen för alla. Men alla de tre lagen är väldigt bra fotbollslag, men de är ett snäpp, eller två snäpp till och med, bakom de från första andra potten, de här riktigt stora lagen. Så är det. Att Hoffenheim absolut, de slår ut Rosengård, men de har väldigt svårt att ta sig förbi Arsenal eller Barcelona tror jag i den gruppen. Så det är ju ganska tydligt att vissa projekt har kommit väldigt mycket längre än andra, och det tror jag vi kommer märka i det här liksom historiska första gruppspelet.
Det som kan vara positivt för Häcken, som vi ju är vana vid i damallsvenskan, det är konstgräset. Det är inte alla motståndare vana vid.
Det är en väldigt vanlig aspekt man tar upp när det kommer till liksom svenska representanter i Europa, och naturligtvis spelar det in även här.
Så är det ju, och en sak som jag också hoppas i och med det här, nu när det kommer två storlag till Göteborg, så hoppas jag också att publiken passar på att gå dit och se till att se de här matcherna, för det kommer bli fotboll i världsklass när lag som Bayern München och Olympique Lyon kommer och möter BK Häcken. Så att jag hoppas att alla som har möjlighet liksom tar chansen och går dit och ser de här spelarna på riktigt, för det är något helt annat än att se det på TV.
Det känns det fel om det inte är lapp på luckan bredvid, skulle jag säga.
Så avslutar vi Champions League-snacket och så ska vi gå över till damallsvenskan, och det är dags att ringa upp veckans gäst. Ja, och veckans gäst den här veckan är lagkapten i AIK. Ja, vi sa ju det innan, vi har liksom inte haft med AIK i podden innan, vilket givetvis är ett underbetyg för oss. Så välkommen hit, Matilda Rosqvist!
Ja, men tack snälla. Känns bra att få vara med då.
Ja, det är på tiden att vi äntligen får höra lite från AIK-lägret. Hur är det med dig?
Ja, men det är ändå helt okej. Självklart så svider det lite grann såklart med förlusten då igår som sitter i. Men ja, det är en ny vecka och det viktiga nu är att vi laddar om och tar nya tag.
Du ska få ladda om och sådär. Men först bara lite, vad var det? Hur var matchen igår? Vad säger du om matchen mot Piteå?
Nej, men Piteå är ett väldigt starkt lag, det vet vi om. Jag tycker väl att vi inte riktigt kommer upp i en nivå som vi vet att vi kan hålla. Och då blir det svårt att slå Piteå. Och sen så får de ett mål där på en hörna då, som de skapar ganska mycket av. Där det är liksom detaljer som avgör målmässigt. Men senaste tiden så har det liksom känts som att vi har ett starkt lag och vi är på uppgång. Men det kändes lite igår tyvärr som att vi inte fick ut det på plan.
Nu är det ju ett landslagsuppehåll här. Hur tar man tillvara på det och liksom försöker då samla sig och blicka framåt för de sex matcher som är kvar?
Ja, men absolut. Det finns inget annat att göra, utan vi har första träningen nu tillsammans i morgon bitti, och då gäller det att ta lärdom från matchen och bara köra vidare. Det finns inget annat. Och sen ska vi göra så bra träningar som vi kan, och så får vi se sen då när resten kommer tillbaka, som gör allt de kan när de är iväg, så kommer det bli bra.
Ni hade ju ett nyförvärv rakt in i startelvan här igår i Joy Bokiri. Vad tyckte du om hennes, hur har hon liksom gjort och intryck hittills i laget?
Ja, alltså hon har inte hunnit varit med jättemycket skulle jag säga, så att det var bra gjort av henne att ta det ansvaret direkt och komma in och spela från start där. Men sånt vet vi att det kan ta lite tid innan man hittar varandra ute på plan och man lär känna varandra på det sättet. Men det är bara att bygga vidare på det.
Och sen är det väl Konja Plummer som ska in här också. Har ni hunnit bekanta er med henne någonting?
Ja, nej, det har vi inte gjort ännu. Nej, väntar vi fortfarande på.
Det har ju hänt en del i truppen och sådär. Hur mycket påverkar det lagbygget att spelare kommer och går under säsongen?
Nej, men det har varit positivt för oss att det har blivit faktiskt, tycker jag. Vi har fått ihop gruppen på ett väldigt bra sätt. Vi jobbar mycket med också de bitarna, hur vi är mot varandra och hur vi stärker varandra och laget och sådär. Så att de som har kommit in har gjort det jättebra och ja, vi tar hand om varandra, lyfter varandra och liksom stöttar varandra. Så att det har blivit bra med den konkurrenssituationen som har blivit.
Jag vet att du var inne på det lite själva förut att innan, om man bortser från den här Piteå-matchen, att ni ändå känns som att ni har börjat hitta lite mer rätt här nu under de liksom senaste matcherna och liksom hittat varandra bättre och så vidare. Det var ju vissa bottennapp innan sommaruppehållet liksom, när många mål släpptes in och så vidare och det inte riktigt fungerade. Vad är det som du tror ni har jobbat på under uppehållet som gjort att ni har kommit tillbaka som ett så pass mycket bättre lag som ändå utifrån sett tycker att ni ser ut att vara?
Ja, dels så tror jag en stor del handlar om spelare som vi har att tillgå. Vi hade en väldigt tuff period där innan uppehållet med många spelare borta av olika anledningar. Och det är självklart en sån grej som påverkar när vi får in mer spelare och liksom man kan bygga upp en trygghet på så sätt. Så det är en del. Och sen så är det, vi har jobbat hårt liksom med att analysera matcherna och jobbat med områden som vi konkret liksom ska förbättra och vi har jobbat väldigt hårt fysiskt att vi ska orka matchen igenom, orka ta det hårda jobbet och orka göra de här grejerna. Så det är det som jag tror har gjort skillnaden.
Om man tittar på tabellen här så när det gäller mål och sådär så är det kanske inte jätterolig läsning från AIK-perspektiv med 11 gjorda 40 insläppta. Hur mycket snackar ni om det där? Hur försvarsspelet ser ut kontra anfallsspelet?
Ja, nej men just de där siffrorna pratar vi faktiskt inte alls om. Vi jobbar däremot pratar väldigt mycket om hur vi med defensiven, hur vi ska liksom vara kompakta och organiserade och jobba hårt för varandra där. För det är liksom grunden att defensiva sitter. Samtidigt som vi vet att vi behöver få till farliga målchanser och vara effektiva på dem. Så det är en uppdelning där under veckan för att få in båda delarna.
Under en normal säsong så hade det kanske varit lite svettigare i ett läge just nu med tanke på att i år är det ju bara ett lag som åker ur och vi har ju sett de senaste säsongerna att bottenstriden där just de som liksom har kommit 11, där har det varit väldigt tajt. Det har varit mycket ångestladdad höst och sådär. Hur tycker du att det känns nu i och med att det bara är ett lag som åker ur och vi har ju då Växjö som ligger 9 poäng trots allt efter er i tabellen?
Nej men precis. Ja, vad säger man där? Alltså vi lägger ganska, det känns ganska tryggt på ett sätt för vi vet vad vi har för kapacitet samtidigt som vi är ödmjuka såklart för situationen. Vi ska göra allt för vår målsättning är att hålla oss kvar. Men det är ändå en positiv känsla och vårt fokus ligger på att vi i AIK, vi gör vår resa och det är vi som ska förbättras och utvecklas under den här säsongen och på så sätt att vi ska klara vår målsättning. Så att vi tänker faktiskt inte så mycket på allt det där runt omkring just nu.
Vad tycker du att ni framförallt har utvecklat sen ni sparkade igång den här säsongen mot just då Växjö nere i Växjö?
Nej men jag tycker att vi, fysiken skulle jag säga, är en stor del. Jag tycker att vi har utvecklat, att vi har hittat en liksom, trygghet och vi är organiserade på ett sätt. Vi vet vad vi förväntar oss av varandra och hittat en liksom, idé och, som vi liksom, spelar efter och vi jobbar mycket utifrån också vad är vår identitet och det är det vi ska få ut här på plan. Så jag tycker att vi generellt sett har blivit stabilare och tryggare som lag och starkare på så sätt.
En sak man också kan notera om man bara tittar liksom i hur det har sett ut under säsongen och tittar i spelschemat och så kan man ju notera att av era 3 segrar så har 2 av dem kommit i Stockholms derbyn mot Djurgården. Det måste väl ändå kännas ganska bra, eller?
Ja, det kan man säga. Det känns ju riktigt bra.
Hur mycket betyder de där derbymatcherna för er som spelare?
Nej, de betyder jättemycket. Det är ju de matcherna som man liksom vill spela. Det är väldigt häftigt allting liksom, hela den känslan inför derby, publiken när de får vara där och bara känna all uppståndelse runt omkring också. Man vill vara bäst i stan och ja, det är ju de matcherna man vill spela helt enkelt och vinna.
Det väntar ju förhoppningsvis ett häftigt derby för er den 10 oktober borta mot Hammarby när ni ska in på Tele 2 Arena och Hammarby hoppas på att publikrekordet ska slås. Vad tänker du dig liksom, om du tänker på att få spela en sån match, att få kliva in på en arena där det i så fall då helst ska vara upp mot 10 000. Nuvarande rekord ligger väl runt 9 800 eller något sånt där.
Ja, fantastiskt. Det är ju drömmen skulle jag säga. Det är det man tränar och sliter för varje dag, att spela en sån match. Så att det är det man, ja, det man längtar efter och det man ser fram emot. Och publiken har ju också varit saknad kan man säga, om man ser tillbaka nu de senaste månaderna. Så att det gör ju så att det blir extra roligt att kunna ha publik.
Även om det är 10 000 grönvita supportrar?
Ja, jag tänker att vi får se till att det inte är det. Eller hur? Vi får hjälpa så att vi har supportrar där som stöttar oss.
Ja, ni får ju liksom se till att få dit era supportrar så att det blir en kamp på läktaren också, ja. Ordentligt. Det här är ju bara några veckor efter att restriktionerna har släppts. Så det borde ju finnas ett ordentligt sug för många att få gå och uppleva något sånt här.
Ja, absolut. Det hoppas vi på. Verkligen. Verkligen.
Vad kan ni göra då för att få dit era fans, tror du?
Nej men att liksom fortsätta, vi får jättefint stöd av våra fans, otroligt fint stöd som vi har känt även när de inte har kunnat vara fysiskt på plats, så att det är bara att uppmuntra alla att komma och vi behöver verkligen det stödet, så ska vi göra allt för att vinna den här matchen.
Och visa då att ni är bäst i stan även på läktaren, inte bara på planen som ni just som spelare vill visa.
Ja, exakt så. Exakt så. Det är på flera plan.
Härligt. Du, det är 6 omgångar kvar. Vad ser du framför dig resten av den här hösten, de matcherna som återstår?
Nej, men jag ser framför mig roliga, tuffa matcher. Tuffa fighter. Jag ser framför mig att vi kommer fortsätta utvecklas som lag. Ja, att vi kommer ta poäng och vi kommer klara vår målsättning. Det ser jag framför mig.
Och er målsättning, är det att hänga kvar i Allsvenskan eller vad är målsättningen?
Absolut, absolut. Det är prio 1. Är det. Och, men jag tänker att vi ska fokusera på prestationen där ute på plan. Och sen kommer resultatet komma därefter, det är jag helt säker på.
Matilda, tack så hemskt mycket för att du hade några minuter och var med oss här i Damallsvenska podden.
Ja, tack själva.
Tack och stort lycka till i höst.
Ja, tack så mycket.
Ja, Matilda Rosqvist, lagkapten i AIK, med oss där alltså. Och den där matchen den 10 oktober, den kan bli riktigt härlig för Hammarby. Från sitt håll vill ju visa att de är så pass mycket bättre på planen som tabellen visar. Och också då sätta det här publikrekordet. Det var ju ändå sportchef Johan Lager tydlig med igår när vi hade vår studio på plats på Hammarby IP. Att publikrekordet på 9800 någonting som Linköping innehar just nu, det ska ryka. Det vill man ha på Söder.
Ja, alltså om de inte lyckas med det så är jag faktiskt lite förvånad. Sett till hur mycket de ändå lyckats samla folk kring det här laget. De har ju ett bortafölje på sina matcher och bara det är ju enormt. Sen är i och för sig Hammarby ett lag som har supportrar även på andra delar av landet än i Stockholm, men likväl, de har bortaföljen. Det är få lag som har i den här serien och jag tror att de kommer.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lyckas slå det där rekordet också.
Ja, och om vi då hänger kvar lite i Hammarby så kan vi väl ta den där matchen som vi var på plats på igår med mellan Hammarby och Rosengård, där man inför ändå kände att Hammarby faktiskt kan störa det här Rosengård lite. Man har sett att Rosengård har straffats när de har slarvat i sitt försvarsspel i Europa-kvalet när man kvalade Champions League mot Hoffenheim. Det kändes som att det kunde finnas någon form av liten oro där, att det finns offensiva kvaliteter i Hammarby som kan utnyttja det där darret, när man dessutom ser att René Schlegers, för att få in alla spelare hon vill ha på planen, sätter ner Sanne Trölsgård som högerback för att då kunna få in en sån som Loreta Kulaschi upp i anfallet. Ja, då känner man ju också lite sådär att här kanske faktiskt Hammarby kan hitta igenom. Ja. Rosengård stängde igen totalt.
Ja, Sanne Trölsgård kan nog fortsätta spela högerback. Nej, men det är ju också hon som gör mål dessutom, fast hon är högerback. Enorm form hon har kommit tillbaka med efter uppehållet, ska sägas. Danska veteranen där på kanten. Men ja, det är ju en klassskillnad i den här matchen, tycker jag. Och sen är det väldigt tydligt att Hammarby utan Hanna Folkesson, Hammarby utan Fanny Hjelm, det är inte ett lika bra lag. Med all respekt till Ellen Gibson och Emma Jansson som spelar ut efter sin förmåga på de här defensiva mittfältpositionerna, så det håller inte riktigt samma nivå. Och det är de två som jag nämnde tidigare, de är så pass viktiga ändå. Också med tanke på liksom återerövringsfasen. Hammarby hade ju väldigt stora problem med det i första halvlek, att vinna bollen i rätt läge och vara bestämda då. Att liksom bara sätta igång, vara raka, gå mot mål när man vinner bollen högt upp i banan. Man lyckades inte riktigt göra det överhuvudtaget, och då skapar man inte heller några målchanser. Man störde inte Rosengårds försvaret på något sätt. Och sen var det ju bakåt. Jag tycker ändå att det här försvaret är ett bra försvar att bygga på där de har. Men samtidigt när de möter ett lag som Rosengård med de djupledskapaciteten som spelare som Kulaschi, Mimmi Larsson och så vidare har, Olivia Skog såklart, ja, då är det svårt att försvara sig mot. Anna Tammin är en strålande match, tycker jag, till en början. De räddar det. Det som dyker upp mot henne, men sen är det ju inte hennes fel att Trullsgård får den där bollen som dimper ner där, den tilltrasslade hörnsituationen, och hon dundrar upp den i nättaket distinkt. På det sättet har de inte varit distinkta.
Nej, och sen så är det väl så att ska man lyckas straffa Rosengård, då gäller det ju också att även om Tammin kanske gör en bra match här, så gör ju inga sådana monsterräddningar. Alltså man skulle ju behöva en eller två sådana, lite likt. Man kanske såg Guro Petersen när Piteå mötte Rosengård nere i Malmö. Hon gjorde några sådana riktigt svettiga räddningar. Den typen av räddningar behöver man ju också nästan ha med sig lite i en sån match. Sen så var det ju så att i första halvlek Rosengård skapade otroligt mycket chanser, men fick inte till det förutom den där tilltrasslade hörnsituationen. Så att Rosengård var ju också lite frustrerad över att de inte lyckades få in bollen med hjälp av sin anfallare där. Men som Sanne Trölsgård glatt var inne på att ja, nej, men då får jag ju hjälpa till där också. Så hon hjälper till överallt.
Det hade hon nog ingenting emot att gå fram och göra mål när hon blev nedflyttad som högerback.
Man bara såg den otroliga glädjen när hon skriker ut all sin glädje efter att ha dunkat upp den i nättaket, och Katarina Veje typ sitter uppe på axlarna nästan så högt som hon hoppar upp för att fira med landsman innan där. Så att det målet betyder nog väldigt mycket också, med tanke på hur det såg ut mot AIK där i matchen mellan Hoffenheim-mötena. Att man liksom inte heller där fick hål på AIK så himla tidigt som man kanske hade väntat sig. Jag tror att Rosengård hade väntat sig att kunna göra mål tidigare, framförallt i och med att de vann med 7-0 mot AIK uppe i Stockholm. Så tror jag att de hade väntat sig en lättare resa där, att det kommer lite frustration och sådär när man inte får hål, och när det då dessutom börjar så borta mot Hammarby, som man vet en tuff bortamatch, man vet vilka kvaliteter som finns framåt i det här Hammarby, att det finns matchvinnare som typ Madeleine Janogy som skulle kunna avgöra på egen hand, men då krävs det ju att de här sitter. Så att det där målet från Sanne Trölsgård var nog väldigt, väldigt förlösande, bara för att kunna sänka axlarna lite och känna att okej, okay, vi kan det här, vi ska ha med oss de tre poängen hem härifrån också. Vi ska fortsatt vara obesegrade, och det är ju imponerande att 16 omgångar in ännu inte har förlorat.
Nej, men det är väl det mest imponerande med, alltså båda guldaspiranterna i de här två senaste omgångarna, är ju hur de ändå har lyckats plocka med sig rutinmässiga tre poängare fast de inte imponerat. Rosengård hade problem att luckra upp AIK-försvaret, lyckas ändå få med sig en 3-0-seger. de var inte jättevassa framför mål och allting funkade inte helt perfekt mot Hammarby. De får ändå med sig en 2-1 seger. Samtidigt Häcken har jätteproblem att göra mål på Piteå, lyckas ändå vinna till slut. Har jätteproblem att göra mål mot KIF Örebro, lyckas ändå till slut. Och båda lagen fortsätter att storma fram mot den här seriefinalen som kommer i oktober, som vi fortfarande, det blir en helt avgörande matchen på något sätt. Ja, nu måste ju Rosengård tappa ytterligare någon poäng för att de ska tappa guldet. Men samtidigt, de lagen, även när det inte funkar, så vinner de fotbollsmatcher. Och det är ju det som gör att de är ett ganska många hack för alla andra i den här serien just nu.
Så är det ju, och det är ju kul att se de då två kanske ofrivilliga högerbackarna göra mål. Sanne Trölsgård i Rosengård och så Elin Rubensson i Häcken, som ju dessutom inkallad i landslaget igen.
Som högerback.
Ska göra comeback och har då fått en plats bland försvararna. Det blir ju kul att se, de befinner sig väl i Slovakien nu skulle jag säga. Jag tänker mig att de borde ha landat i Bratislava och håller på att checka in eller något sånt där, om resan har gått som den ska hela vägen dit. Det är ju så att det är landslagssamling nu och VM-kval som väntar mot först då Slovakien på bortaplan och sen Georgien på hemmaplan i Göteborg i nästa vecka. Så därav att det inte är några matcher i den här ligan. Men det var ju liksom toppstriden. Den pratar vi väldigt ofta om, väldigt mycket om. Vi pratar också ofta om den striden som kanske är den som känns hetast, där det kan hända mest, och det är ju den om den där tredje platsen som innebär Champions League-kval. Där efter matchen på Kanalplan så var det ju fortfarande bara spelat en halvlek mellan Eskilstuna och Växjö. Och då, jag har sällan sett någon så förvånad som Hammarbys Emilia Larsson när jag sa till henne vad det stod i den matchen i halvtid. Och sa att ja, som det ser ut just nu så har ni ju faktiskt fått högst oväntad hjälp av Växjö som leder mot Eskilstuna med 1-0. Och ja, hon höjde på ögonbrynen rejält, Emilia Larsson. Nu stod ju inte det sig. Men utan Eskilstuna på 3 minuter vände den matchen och vinner. Ännu ett styrkebesked såklart av Eskilstuna. Men Växjö gör mål!
Ja, bara en sån sak.
Det måste vi faktiskt uppmärksamma.
Absolut, det var väl ett spelmål till och med.
Bara en Juliette sån. Kempi som drar en fin passning in till Emmy Allanen, som ju är Växjös uppenbarligen absolut mest värdefulla spelare. Kapten, målgörare. Ja, hon har gjort 3 av de här 4 målen. Som
klar Växjö för Rosengård nästa säsong.
Det brukar ju se ut så för dem som gör det bra i Växjö.
Nej, men såklart det säger också en del att det är Emmy Allanen som gör alla mål. Och det säger är ju också att inget ont om Emmy Allanen, men det är ju anfallarna som måste göra mål. Nu har man fått in alltså kvalitetshöjning där i Adelina Engman och Juliette Kempi, absolut. Men det är fortfarande fullt, alltså de kommer inte till riktigt. Alltså även om de skapar chanser så skapar de inte de här riktigt högoktaniga chanserna, de här chanserna som inte går att missa. Problemet är att Växjö har lyckats missa även de chanser som inte går att missa. Och det är därför de har gjort...
Det är en talang i sig.
4 mål på 16 matcher nu, varav 1 i den senaste matchen då. Men också här, då behöver de ju lyckas hålla tätt på något sätt. Eskilstuna är inte sin bästa match. Såklart det finns mycket positivt att ta från deras insats, de ändå lyckas vända och... Ta tillbaka det här Stenevik. Eli Stenevik gör sitt första mål i Eskilstuna tröjan, ytterbacken gör en fin match där. Och sen är det ju Mia Jalkerud som, ja, hon gjorde inte mycket väsen av sig den här matchen. Men hon går av plan med 1 mål och 1 assist. Och det är ju den typen av matchvinnare, poänggörare liksom, som Växjö saknar. Och som Eskilstuna nu har fått, som gör att Eskilstuna har plockat ett grepp och tagit kommandot om den här kampen om tredje platsen, vilket de ju har gjort här med 4 poäng återigen då ner till jagande lag.
Och om man bara ska hänga kvar i den här finska trion som du nämnde i Växjö där, så är det ju en trio som nu är iväg på äventyr med det finska damlandslaget. Finland som ju faktiskt är i Sveriges grupp. Och dessutom har en svensk coach, så de får vi se till att hålla koll på under hösten.
Det är väl inte bara de, tänker jag. Det måste ju vara alltså, halva damallsvenskan spelar väl i det landslaget.
Lite så känns det. Vi ska se här, Tamminen är med i truppen.
Pikkujemse borde vara med. Maja Sardi, inte.
Är inte med i truppen, men Nyström.
Nyström är.
Summanen. Öling. Tontori. Så hade Allanen har vi sagt. Ja.
Rantanen är uttagen, va?
Rantala.
Ja, Jutta Rantala. Jutta inte Rantala. Amanda Rantanen också?
Nej, jo, där har vi Rantanen. Kommer efter. Och mellan dem på den här listan står Danielsson.
Ja, det är...
Ja, Vilma Koivisto. Det finns många namn i den här truppen som...
Hela truppen nästan.
Ja, vi kan säga att de kommer ha koll på Sverige när de ska möta.
Det lär de ha. Det lär de ha. Nej, men det... Ja, det är ju de som ska göra det för Växjö i alla fall, om de nu ska göra någon sorts mirakulös upphämtning. Men nu... Det är ju mörkt nu. Det kommer... Det ska ju till någonting alldeles... Alldeles extraordinärt. Och jag vill nästan säga att det är större chans att BK Häcken tar sig förbi Bayern München och Lyon än att Växjö klarar det damallsvenska kontraktet. Jag tror att också när man väl lyckas göra mål, då måste du få ut någon poäng av det också. Och det fick de ju inte här nu mot Eskilstuna. Och
det är ju ett problem med flera av målen Växjö har gjort. Att de har gjort i förlustmatcher.
Ja, och att dessutom att de har ju faktiskt inte vunnit en fotbollsmatch i den här serien under den här säsongen, vilket i sig är märkt ungefär. Och det konstiga här är att jag kan förstå att de ligger sist. Jag tror till och med jag tippade dem sist inför säsongen.
Ja, jag var positiv.
Ja, men du är från Växjö också. Men de är inte så dåliga. De är inte så dåliga som de bara ska ha 4 poäng i den här serien. Och det är det som gör det här så konstigt. Det är inte en slagpåse alla när IFK Kalmar var uppe och vände en säsong där det var ganska tydligt att de inte riktigt bara räckte till. Utan det här är ett lag som utan tvekan räcker till. Som borde räcka till på alla sätt, och vi som har ett bra... Massa landslagsspelare liksom. Men de får inte till det, och det är ju ett mysterium som sagt. Vi var inne på det, att spökjägarna behövs i ett visst med arena, för att någonting är det som spökar och någonting är det som är konstigt. Och det kan vi, även om de lyckas göra mål, kan vi fortfarande konstatera det.
Ja, kanske är det så att det ändå håller på att luckras upp där. Vi får väl se då, eftersom Växjö lyckades göra mål och herrlaget som spelar på samma arena, som dessutom då spelade på den arenan, faktiskt vann mot serieledarna i Superettan och gjorde 2 mål. Så kanske är vändningen för Växjö på gång. Vi får väl se.
Ja, du stod där vid studion när vi inte var framför kameran och sa, men vad i... 3 gånger under gårdagen, och båda gånger hade alla gånger gjort mål av ett Växjölag.
Det är chockerande nyheter detta år att sånt sker. Men om vi håller oss kvar då vid Champions League-platsen där, alltså Eskilstuna vinner mot det här Växjö efter vändningen på 3 minuter, så har vi också matchen mellan Kristianstad och Linköping, som ju alla vill blanda sig i det här bakom Eskilstuna, som ju ändå har kopplat ett litet grepp om den där tredjeplatsen med sina 28 poäng. Men den där matchen med lagen som båda låg på 21 poäng, så är det Kristianstad som går vinnande ur den. Och vilket mål av Sveindis Ian Jonsdottir.
Och vad efterlängtat det var för henne. Hon har ändå gått, nu låter det som att det här är en evighet. Det är det ju egentligen inte, med 5 raka matcher i damallsvenskan utan mål. Och för en spelare som Sveindis Ian Jonsdottir så kallas det en måltorka. Vilket ju säger en del om hennes kvaliteter. Men... Alltså avslutet hon tar, nu har hon fått utgå lite mer på en kant också, i och med att de har värvat in en amerikanska här under sommarfönstret i Pridham, som har gått in där och mer börjar ändå se ut att ha hittat rätt med lagkamraterna och sånt där, den här centrala forwardsrollen, men då Jomstotter ute på en kant då istället. Och det var ju från kanten hon dök upp där, sprang, och sen så bara avlossar hon första stolpen, första krysset, pang, boom, klart. Och det, oj vad Kristianstad behövde det, kan man väl lugnt konstatera i alla fall, som får de här 3 poängen för att kunna haka på den här striden, som absolut inte är avräknade från den, och som vi vet har kvaliteter nog för att verkligen ge en match in i det sista. För det var ändå ett lag som vi ändå tittade lite på, att kanske kan de blanda sig i en absolut toppstrid den här säsongen. Det har de inte kunnat gjort, för att det har inte riktigt lyft på samma sätt. Evelina Summanen har inte riktigt nått samma galna nivåer som förra säsongen. Therese S. i Åsland har absolut inte gjort det heller. Och det är ju lite sånt som då märks helt enkelt, även om man har fått in Jonsdottir som har verkligen lyft det här laget. Och så Är det så. Måste också säga grattis till Sif Atladóttir, uttagen i landslaget igen. Det är ju jättehäftigt som 36-åring kallad till det isländska landslaget. Har varit strålande också efter uppehållet i allmänhet.
Det har hon verkligen. Och ytterligare alltså en som har fullt upp under det här landslagsuppehållet.
Det är inget uppehåll.
Nej, för många spelare i damallsvenskan så är ju det här snarare en resa med sina landslag som ska ut på VM-kval och hoppas att resan som de börjar nu slutar någonstans i Nya Zeeland, Australien, där ju VM avgörs 2023. Det är det man börjar kvala till nu. Nästa sommars EM, det är ju redan färdigkvalat till sedan länge eftersom det skulle ju ha spelats den här sommaren.
Ja, just det.
Det var tanken från början. Sen kom corona och allt det där, vet vi ju. Så att, ja, det är ju ett helt nytt mästerskap att kvala till här som börjar nu under det här uppehållet.
Och grunden att det flyttades var väl för att herrarnas EM flyttades.
Exakt.
Men nu sitter jag och tänker att om det inte hade flyttats, hade man spelat ett OS och ett EM på samma
gång? Det hade varit väldigt, väldigt svettigt kan jag känna spontant. Det hade också varit svårt att få ihop den här damallsvenskan om vi skulle klämma in både ett EM-uppehåll och ett OS-uppehåll.
Hur hade man gjort då? Det är där jag sitter och så här undrar lite.
Ja,
det kanske fanns logik att flytta det här EM-et ändå trots allt. För jag vet att det var många som reagerade på det just. Men varför flyttar man damernas mästerskap bara för att herrarnas gör det? Jo, det kanske var en anledning att minst ett OS också. I åtanke hade blivit riktigt stökigt annars.
Det hade det. Sen valde man ju att flytta det här direkt när många fortfarande trodde att OS i Tokyo 2020 skulle kunna genomföras 2020. Det var ju där
i
början på pandemin.
Så är det i och för sig också. Där, med facit i hand.
Med facit i hand så känns det väldigt bra att det är flyttat till nästa år och att vi har medaljchanser att drömma om inte allt för lång framtid. Att man inte behöver ha kvar det här OS-såret allt för länge utan att det finns nya möjligheter.
EM 22, VM 23, OS 24.
Exakt, det kommer tre mästerskap på rad här till sen. Det känns i alla fall bra. Och när vi... Ja, det är ju den här tredjeplatsen man hänger upp ganska mycket på nu eftersom det känns som den mest levande striden. Även om Häcken fortfarande vill jaga Rosengård i guldjakten så är det ju betydligt fler lag som är och slåss om den här tredjeplatsen. Och Vittsjö hade ju faktiskt chansen att på riktigt haka på i den striden när man möter Djurgården borta. Men tar inte riktigt den chansen. Trots att man tar ledningen så kommer Djurgården tillbaka. Djurgården lyckas dessutom ta ledningen. Och sen så får ju Vittsjö ett mål, får man nästan säga.
Ja, alltså man ska hylla Klara Markstedt för hur påpasslig hon är i situationen.
Men det är så... ingen som har ett sånt målsinne och
nej,
liksom aldrig lägger
det.
Av.
Nej. Som uppfattar situationen, som går in i situationen och utnyttjar fullkomligt kommunikationshaveri i Djurgårdsförsvaret. Kelsey Doherty tvivlar några sekunder för mycket och försvararen är inte med på noterna och det blir liksom bara total pannkaka av det. Sen på något sätt 2-2 slutresultat här. Det var ju ganska passande för en väldigt frejdig, liksom anfallsrik matchbild. Det var inte försvaren som prioriterades direkt på Stockholmsstadion, om vi säger så. Det var ju full fart åt båda håll och svängig matchbild. Så 2-2 kändes som ett ganska rättvist resultat, tycker jag.
Även om jag misstänker att dels Vittsjö gärna hade tagit 3 poäng då för att haka på det. Och så tror jag att Djurgårdsbacken Fanny Lång, som vi har haft med i ett tidigare avsnitt här, gärna hade tagit 3 poäng, inte bara ett mål i födelsedagspresent. Vi kan ju passa på att säga grattis till Fanny som fyllde 25 år i lördags och firade med ett mål som väl lite då kanske var en present från Tove Almqvist som ger styrningen.
Hon fick ju målet i alla fall.
Ja.
Bara där, för det är inte helt uppenbart när det blir en sån styrning. Säger inte att Fanny Lång inte skulle ha fått målet här på sin födelsedag naturligtvis, men... Det har ju slagits mer distinkta frisparkar än så, men det vart ju mål oavsett.
Det var det, och nej, inte Fanny Långs vackraste frispark. Det är svårt att slå det hon gjorde förra året, det får man säga.
Den blir svår.
Med det sagt så har vi faktiskt pratat om alla matcher som spelades den här omgången. Vilket lag tycker du att det här uppehållet passar bäst?
Det är också en väldigt bra fråga. Då tänker man ju... Alltså oftast om du är uppe i ett bra momentum, då vill du ju inte ha ett uppehåll, då vill du bara fortsätta köra. Och oftast är det ju lag som har lite mer problem som behöver uppehåll för att kunna liksom samla sig, gruppera och liksom bygga vidare. Här finns ju dock aspekten också hur många spelare man har borta på landslagsuppdrag. Man kan tänka sig att lag som Rosengård och Häcken som har fullt upp med Champions League-kval här nu och ganska tajt matchschema, att det passar dem med ett uppehåll. Men de ska skicka liksom majoriteten av sina trupper iväg till andra delar av världen istället. Vilket inte är så mycket till uppehåll och vila på något sätt. Ett lag jag tror det kan passa ganska bra är Kristianstad faktiskt. Tror jag, som ändå på något sätt, ja, de slår Linköping här, men absolut, de kan gruppera på ett annat sätt. De har lagt alltså besvikelsen att åka ur mot Bordeaux, vilket inte är fyskam ska sägas heller, tidigt i CL-kvalet. Den har de lagt bakom sig. De har en tredje plats. De har ett väldigt tydligt mål med vart de vill komma den här säsongen. Jag tycker Eskilstuna hade ett momentum som jag tror snarare kan skadas lite av att de får det här uppehållet. Jag såg bland annat att nu tror jag absolut att det kommer vara fullt fokus från Munken på hans uppgift. Det är inte det jag säger, men samtidigt dök han upp där på Himmelstalundsfältet nyligen och surrade lite med Rickard Norling inför sin nya uppdrag som väntar honom bli klubbdirektör på herrsidan i IFK Norrköping. Jag tror oavsett att ett lag som ändå hade viss momentum som Eskilstuna hade blir lite mer lidande av att ha ett sånt uppehåll som bara slängs in, kommer här. Och det blir ju ett abrupt stopp liksom i det här liksom matchandet. Och om du vinner matcher på rutin så är det bra att bara få köra vidare för att folk vill spela matcher. Jag tror ändå att ett lag som Kristianstad som har så pass mycket grundkvalitet att det kan vara ganska bra för dem att få samla trupperna här en bra träningsvecka och sen liksom ladda mot ett väldigt, väldigt tydligt mål för resten av säsongen.
Och sen så blir det ju så i och med att många av lagen skickar iväg spelare på landslagsuppehåll. Vi såg vad det gjorde med Rosengård i fjol. Nu tror jag inte att de kommer gå på samma mina i år igen. För de ledde ju inför det här.
Har du lämnat ditt guldtips nu?
Nej, jag kommer fortfarande stå fast vid att jag har tippat Häcken inför säsongen. Så att jag tippar Häcken fortfarande. Ja. Jag medger att det kommer se väldigt svårt ut med tanke på att Häcken också ska klämma in i Champions League-kvalet. Har landslagsspelare som kommer vara iväg de gånger det väl blir uppehåll och så här. Så att det blir en oerhört tuff uppgift för Häcken att försvara sitt guld. Men mitt tips ligger kvar. Däremot så tror jag ju inte att Rosengård går på samma nit som man gjorde i fjol. Då var det ju dock så att det blev inga segrar, om jag minns rätt, alls i det här uppehållet. Eller liksom den delen av damallsvenskan som spelades mellan landslagsuppehållet i september och det i oktober. Där hade man ju en väldigt tung period. Jag tror inte man kommer gå på en sån mina från Rosengårds håll igen. Man har ju jobbat mycket med det mentala inför den här säsongen och försöker att inte sväva iväg, att känna att någonting är klart och sådär. Men nu sitter ju då också alla tränare hemma och tittar på de här landskamperna och håller tummarna för att deras spelare kommer tillbaka hela och fräscha. För det pratade Peter Gerhardsson också om när jag frågade honom. Han var ju ute på en damallsvensk turné här för någon vecka sedan och passade på att se så många spelare han kunde och bara njöt av att få gå runt på fotbollsarenor igen efter att ha varit då på OS-äventyret i Tokyo. Och då så frågade jag så här, ja men ska du ut på någon av matcherna som är nu då precis innan landslagsuppehållet? Och så sa han att nej men det är ju så himla många matcher att hålla koll på nu när det också då är att alla ligorna är igång ute i Europa. Mm. Så att han hade så mycket matcher att titta på. Han bara, och jag ska bara sitta och hoppas att jag inte får se någon gå ut med någon misstänkt känning i sådär 60-70 minuten och att de då missar landslaget. Och så kommer ju nu då alla klubbtränare sitta när deras spelare är iväg med landslaget i landslag där de har betydande roller. Så att det är ju det som lagen får hoppas nu på, att det liksom inte är någon som går sönder under det här uppehållet. För i så fall kan det ju såklart bli ett väldigt kostsamt uppehåll för i princip vilket lag som helst, beroende på vilka spelare som skulle kunna åka på någonting.
Alltså det finns ju en term för det där som används väldigt ofta, men i och med hur världen har haft de senaste 2 åren kanske termen FIFA-viruset måste uppdateras till något annat. Men samtidigt har det ju varit så att det är ju det klassiska farhågan när spelare åker iväg på landslagsuppdrag att de kommer tillbaka skadade. På herrsidan har de kommit tillbaka i karantänstatus från Sydamerika och allt vad det är, liksom till Premier League-brassarna och argentinerna och sånt. Jag vet inte hur det är med Daniela Zamora. Ska hon iväg och spela någon sydamerikansk kval för Djurgården? Det känns inte optimalt att åka för långt i det här läget i alla fall som det är just nu, när det är lite stökiga inreseregler och utreseregler och karantänsregler beroende på vilket land du åker till. Som tur var så är ju de flesta spelare som är i damallsvenskan och aktiva där ska ju inte åka så jättelångt och ska ju ändå röra sig inom de europeiska gränserna, för det mesta i alla fall.
Ja, så är det ju, och med det så har vi väl pratat på en ganska bra stund här, skulle jag säga.
Ja, du ska väl till Slovakien snart?
Ja, det börjar kännas som att jag måste packa. Mitt plan går alldeles för tidigt imorgon på morgonen, så att måste få ihop någon form av packning innan dess.
Ja, det låter väl rimligt.
Så med det så tar vi väl och tackar för den här veckan. Vi kommer tillbaka nästa vecka igen, trots att det inte spelat någon damallsvenska. Men det kommer ju såklart finnas massor att prata om nästa vecka också. Så hörni, ha det så fint, så hörs vi igen nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Samuelsson.